Jag kommer att tänka på en boktitel som jag har sett när jag läste den här texten. Som jag har inte läst den, men jag är lite nyfiken. Det är en fantastiskt bra boktitel. Den heter Motgångsteologi. Jag tycker det är väldigt bra som kontrast till de olika framgångsteologier som med jämna mellanrum härjar i den karismatiska kristenheten. Det har ju blivit lite extra belyst på sistone. Till exempel Sean Bowles som har rört sig en del i Bethel-kretsar och där det som ansetts då var en stor profet som hade väldigt, väldigt direkta budskap. Det var bara det att det visade sig att han sökte på sociala medier om uppgifter om personer som han visste skulle gå på mötena. Och då var det väldigt lätt då att säga saker som stämde rakt då in på deras liv. Och så som har tagit skada av det här då. Jag återkommer kanske lite till det, men jag kommer i alla fall att tänka på den boktiteln och att det är någonstans det som Jesus redogör för här. Motgångsin i att följa honom. Det är den ena sidan av myntet. Den andra sidan av myntet är ju framgång. Det är en framgångsväg att följa Jesus. Det ska sägas. Punkt. Men framgång vinns ju genom motgång. Att någonting har tett sig som bara en ren och skär förlust. Som det visar sig med tiden att det blir en ännu större vinning när vi går med Jesus. Och jag tänker att det är lite liknande som när man bygger muskler på gymmet. Muskler byggs ju av att muskelvävnaden förstörs, bryts ner. Sen så kommer en nödvändig period av vila och kost. Och så byggs musklerna och blir ännu starkare. Och jag tänker att det är en ganska bra bild för det andliga livet. Livet i Jesu efterföljd. Jag är nyss hemkommen från Kläppen. Vi har åkt skidor, både längd och utför. Jag kommer att tänka på nu lite det här också. Längdskidans både glid och fästvalla. Att det finns båda delarna för att ha rätt balans när vi följer Jesus. Att vi både behöver ha rätt förutsättningar för att kunna glida på vågen, andens vind, men också rätt motståndskraft. Men jag tänker att en som hade förstått det här var Paulus. Ni som var i kyrkan för 2 veckor sedan hörde kanske jag vill lära känna Kristus och kraften från hans, där har vi härligheten, och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Och det är där vi bävar när han kommer till de orden. Men Paulus, han hade förstått sambandet mellan de väldiga segrar som han hade i sitt liv, som evangeliet hade genom honom, men också de väldiga motgångar som han fick gå igenom. Och jag tänker att när Jesus kallar oss att följa honom, när han kallar lärjungar, så säger han följ mig. Och det betyder ju både att be för sjuka, få se människor bli förvandlade av Gud, berätta om de glada nyheterna, om Guds kärlek och få se hans kärlekskraft manifesteras. Men det betyder lika mycket att få möta människors hat, skadeglädje, avundsjuka. Att försaka bekvämligheter. Att få lida på olika sätt för sin tro. Och jag tänker Jesus, han behöver ju inte så jätteofta sådär, sätta sig med lärjungarna och säga okej, nu kommer det faktiskt att bli så att människor kommer att bli förvandlade och bli upprättade. Och sådär, ni måste vara med på det. De att han gång på gång behöver säga att man måste ta sitt kors om man ska följa mig. Ibland behöver han faktiskt säga också den härlighet som kommer att följa. Men oftare behöver man påminna lärjungarna om det nödvändiga lidandet. Orden "följ mig" gäller både hans helande tjänst i världen och hans lidande tjänst i världen. Det går liksom inte att ta isär de två. Sen finns då båda dikerna. Det finns då härlighetsdiket. Och jag vet inte så mycket om Sean Bowles. Han är bara ett exempel på människor där det har gått snett någonstans. Jag kan tänka mig att det började bra. Men det vet jag ingenting om. Det har visat sig att mycket har varit fejk. Att han har velat vara i härligheten men inte liksom nått det genom korset. Han har velat liksom ta genvägen dit. Det är det ena diket. När man vill så mycket vara i härligheten så att man kommer aldrig få härlighet ändå. För det går bara att nå härligheten genom korset. Och det andra diket är ju då när kyrkan blir svans för omständigheterna. När vi tappar det där att det också är härlighet att följa Jesus. Att det finns seger för varje motgång vi möter i Jesus. Där hamnar kyrkan ibland också och vi i svansdiket. Vi liksom bara följer med i livets alla omständigheter. Jag tänker att Jakob och Johannes i dagens text är nog i det första diket. När Jesus har liksom verkligen detaljerat nu berättat vad som kommer att ske. Han kommer att utlämnas för att hånas, för att spottas på, för att pryglas hårt och sedan dödas innan han också ska uppstå. Då har de mage att gå fram till Jesus lite sådär i skymundan efteråt och säga: okej, Jesus, när du har gjort allt det här, skulle vi kunna få sitta på de bästa platserna bredvid dig i ditt rike? Och vi fastnar lätt där på det i den här texten. Det är där, det är det som blir vårt fokus. Hur har de mage att kunna be om det i den stunden? Att tänka så själviskt när Jesus precis har berättat vad han ska göra för dem, för världen. Jag tänker att den texten står där för vår skull av olika anledningar. För att vi ska korrigeras tillbaka från det där glidandet ner i härlighetsdiket. I vägarna så glider man lätt lite sådär där det sluttar. Och för oss sluttar det lätt åt det ena eller andra diket. Jag tror att det står där för att vi ska någonstans få upp ögonen för hur mycket det här måste såra Jesus. Det här när vi följer honom bara frukterna av hans lidande. Att bara liksom få ut det goda för vår del. Men jag tror också att det står där för att vi ska förstå att vi kommer aldrig få ut det goda heller. Om vi tror att vi bara kan förvänta oss det i livet med Jesus. Om vi inte är beredda att ta konsekvenserna att följa Jesus i den här vägen, världen. I en självisk värld. Det är bara så. För det blir motstånd, det blir kontraster. Lite som Moder Teresas dikt som ni skulle kunna leta upp om ni vill. Gör det ändå. Där hon liksom rabblar upp så här: om jag ger av kärlek så kommer människor tro att jag gör det för egen vinning. Gör det ändå. Så har hon många sådana här varje slutar med: gör det ändå. Människor kommer bli avundsjuka. Gör det ändå. Men det är faktiskt intressant att vi fastnar lätt på Jakob och Johannes fråga i texten. Men Det finns en kiasm, jag älskar ju kiasmer, som ni har förstått. En väldigt tydlig kiasm i det här avsnittet som har ett annat klimax. Och det är Jesus fråga till lärjungarna. Ni förstår inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare jag ska dricka? Kan ni döpas med det dop jag ska döpas med? Och så kommer själva klimax, lärjungarnas väldigt direkta svar, ja, det kan vi. Det är väldigt tydligt att deras svar är ren okunskap, oförmåga att förstå vad det är Jesus ska genomgå. Men det avslöjar också en längtan. Jag tror inte vi ska svartmåla Jakob och Johannes, för att det lägger sig i dem, tror jag, för oss var och en. Men Jesus, trots att lärjungen inte riktigt förstår konsekvenserna, så tar Jesus dem på orden och säger, ni kommer att få dricka min bägare. Ni kommer att få döpas med mitt dop. Men de platser som ni ber om, det kan inte jag ge, utan det kommer fadern att ge åt dem som de är bestämda åt. Vi vet ju inte, som sagt, anledningen till Jakob och Johannes att de frågar om det här. I ett av dem. Och läser man olika bibelställen så det finns starka teorier om att Jakob och Johannes faktiskt var kusiner till Jesus. För att deras mamma Salome verkar vara syster till Jesu mor Maria. Och då skulle det kunna vara ett sätt att de säger att det kanske är bra om liksom det här rika att det får stanna i familjen. Men då tänker jag att Jesus svar någonstans är det han har sagt tidigare. För min himmelske faders vilja är min moster, min bror. Det är alltså ett annat slags blodsband i Jesu familj än i övriga familjer. Det är korsets blod. Det är det blodsbandet. När korset får flöda i människor så kommer det också generera gärningar i enlighet med faderns vilja. Och det är mycket möjligt att vi faktiskt får se Jakob och Johannes där på härlighetens troner bredvid Jesus. Vi vet inte. Men om det är så är det inte att de har fått de platserna för att de var kusiner till Jesus. Eller för att de var en slags Trump-viskare. Någon som liksom nästlade sig in i maktens korridorer där. Utan det är uteslutande för det Jesus säger. Om de har druckit den bägare som Gud har gett dem att dricka. Döpts med det dop som Gud har gett dem. För att förbereda dem för härligheten. Jesu liv är ett exempel för oss att följa. Vi kommer misslyckas, för vi kommer inte. Men då gäller också ordet, den som har fått mycket förlåtet kommer att älska mycket. Och det är kärlekens väg det handlar om. Lidande utan kärlek för lidandes skull är totalt meningslös. Också ett dike. Men att ta konsekvenserna av lidande, det är att vandra kärlekens väg. Det är tredje gången som Jesus tar lärjungarna åt sidan och berättar vad som kommer att ske i Jerusalem. Och vid varje tillfälle så får Jesus se lärjungarnas sämsta sidor komma upp. Första gången försöker Petrus att intala Jesus att det är mot Guds vilja att han ska gå till korset. Och Jesus får tillrättavisa Petrus att han just nu talar djävulens ord. Ganska starkt. Stark tillrättavisning. Andra gången Jesus har sagt detta så läser vi direkt hur lärjungarna börjar bråka med varandra om vem som är störst. Och Jesus får ta fram ett litet barn och säga, den som ödmjukar mig och blir liten, han är stor i Guds rike. Och det här är då tredje gången. Och det resulterar i att Jakob och Johannes vill sitta på härlighetens troner. De vill mer eller mindre ha Guds plats, kan man säga. Bli hyllade, kanske tillbedda. Och då slog det mig när jag tänkte på det här att är det inte väldigt likt djävulens frestelser för Jesus i öknen efter Jesu dop? 40 dagar i öknen. Dopet som var en profetisk bild för korset. Och Jesus talar ju dessutom här om sitt dop som han kommer att behöva gå igenom. Det första djävulen säger till Jesus, det är: gör de här stenarna till bröd. Alltså, gå in i härligheten på en gång. Brödet som var en bild för syndens konsekvenser, där människan behöver arbeta för sitt bröd i sitt andligt. Och det är precis det Petrus efter första gången förstår, att Gud kommer inte tillåta att du ska behöva lida. Andra grejen som djävulen gör där i öknen, det är att han för Jesus till, vet inte om det är bildligt eller konkret, men till tempelmuren och citerar ett bibelord att änglarna ska skydda dig så att du inte slår fötterna mot någon sten och säger kasta dig ut härifrån. Änglarna kommer beskydda dig om du är Guds son. Och det här var dessutom en judisk föreställning att så kommer det vara när Messias visar sig. Att han kommer liksom kasta sig och så kommer änglar fånga upp honom och folk kommer förstå här är Messias. Honom ska vi följa. En slags storhet, det ska synas på en gång. Och då får Jesus visa precis tvärtom. Nej, du behöver vara ett litet barn. Och den som tar emot ett sånt här litet barn i mitt namn, han tar emot mig. Det är så jag uppenbarar mig. Och nu tre. Djävulens tredje frestelse var: så ska du få allt det här. Och vad är det Jakob och Johannes längtar efter? Ja, det är någon form av egen tillbedjan. Att bli hyllade. Få makt. Och jag tänker det måste vara en smärta för Jesus att se hur hans älskade lärjungar ger vika för det, alltså det som djävulen hela tiden kommer försöka få oss att falla för. Men samtidigt ser vi inte en frustrerad Jesus som liksom blir arg på lärjungarna. Ja, han blev ganska arg på Petrus, det ska sägas. Men det var också när han såg på lärjungarna och kände en nöd för vad det tankesättet leder. Men vi ser alltså en Jesus som i mildhet, med tålamod, förklarar, ger bilder, försöker få lärjungarna att förstå hur oförenligt världens sätt att tänka kring makt är i Guds rike. Guds rike nås inte genom att bejaka rätten att härska, utan tvärtom genom att tjäna. För greken och romen i den här tiden så var liksom livets mål ganska likt som det är idag i medievärlden. Det handlar om att utveckla sin personlighet. Och att tjäna, det var själva motsatsen till det romerska livsidealet. Tjänandet förutsattes. Och Jesus visar precis att det är det som är vägen. Jag är på väg att landa här, men jag vill bara ta en sista bit som jag kommer att tänka på. Det här med att Gud alltid väljer det lilla, det som så lätt föraktas. När vi börjar nya kapitel, tänk en så här gammal medeltidsbok om ni har sett. Alltså första bokstaven på ett nytt kapitel kan ju täcka nästan en tredjedel av sidan. Det ska liksom inte gå missat att nu börjar något nytt. Men det är som att Gud gör precis tvärtom. Att de stora händelserna börjar oftast i skymundan. I det tysta, i det som närmast föraktas. Och jag funderar på om det verkligen är en slump att alla de stora, heligaste namnen, orden i frälsningshistorien börjar med den minsta bokstaven i hebreiskan. Jod, som betyder hand. Jod ser ut som en liten apostrof eller flugskit som vi sa i mellanstadiet. Det är sån här liten som man sätter över i ett till exempel. Så liten är bokstaven jod, mindre än alla andra. Nästa namn börjar med jod. Javi. Jerusalem börjar med jod. Jerusalem. Guds folk, Israel, Jishrael. Juda, den stam som Messias ska föra. Juda. Eller när Messias kommer och får ett namn, Yeshua. Är det en slump eller är det ett pedagogiskt mönster? Att Gud alltid börjar i det lilla. Jod. Det är just också här som blir genomborrade. Det är där allting börjar. Och det är också händerna, de genomborrade händerna Jesus visar när han efter uppståndelsen möter sina lärjungar och säger shalom. Frid vare med er. Vi ska sjunga en psalm alldeles strax. Tänk lite extra på texten, för det är en oerhört vacker text. Vers 2 till exempel. Fri är blott den som kan tjäna, den som av kärlek kan glömma sig själv. Vi har friköpts till att tjäna. Målet är himlen, men jorden vår väg. Själv går du här vid vår sida, sjunger vi i sista versen. Vi ber. Ja, Jesus, tack för din kärlek. Tack att du hade modet att vandra kärlekens väg hela till korset. Tack att du har kallat oss att gå den segerrika vägen i din efterföljd och med dig. Och för att vi får bli lika dig genom att dela både lidandet och härligheten i kärlek. Amen.